Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Idag så ska vi prata om att en rad användares uppgifter har läckt ifrån världens största porrsajt. Ja, det tar ju upp verkshöjden lite på de här gamla mejlen som man fick om att några har sett en porrsurfa och det är bäst att vi betalar lite bitcoins.
Ja, för vi har ju sett den här typen av sextortion som det kallas, utpressningsattacker med sexuella bakgrundsmotiv under många, många år. Men då har det oftast handlat om tomma hot. Nu har data läckt från Pornhub, världens största porrsajt. Och det gör att vi nu under julen ser en risk för att det kommer en ny sån här våg av sextortion-mail. Men där det kanske finns någonting som ligger bakom hoten. Och det ska vi dedikera veckans huvudämne till. Veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. Men faktiskt för sista gången också gör det, för att det här är årets sista avsnittet som vi gör tillsammans med SSF. Nästa år, då är det bara du och jag, Peter, som tidigare. Men vi ska grotta ner oss i det, och det innebär alltså att det utlovade inslaget där vi skulle gå igenom hur rätt jag hade i profetiorna för 2025 får vänta till nästa vecka. För det här intrånget hos Pornhub är värt att lyfta i ett huvudämne. Och det är ett huvudämne som vi spelar in lite i förväg, eller ett avsnitt som vi överhuvudtaget spelar in lite i förväg.
Jajamensan, just nu när vi står här och myser så är det den 23 december och avsnittet släpps den 26 december.
Så god jul, Peter, kan jag säga en gång till.
God jul. Ja, härligt. Ja, vi har lite uppföljning också. För tredje gången ska vi prata lite kort om 2G och 3G-nedsläckningen. För det visade ju sig vara något fler mobiler som kommer att blockeras än de 10 000 som vi pratade om i första gången vi pratade om detta.
Vi sa ju att det skulle vara runt 10 000 mobiler, och det var en siffra som vi extrapolerade från den information som vi hade fått från Telenor, om jag minns rätt.
Jajamensan.
Och det gick hand i hand med den information som PTS gav till tidningen Senioren, som sa att det handlade om tiotusentals mobiler. Men nu visade det sig alltså att det är flera tiotusentals mobiler det rör sig om. Någonting som SVT rapporterade om den 18 december. Då skrev de så här:
7000 mobiler har redan blockerats. Ytterligare 60 000 ute i landet behöver bytas ut för att kunna nå numret 112 efter den 2 februari. Detta meddelar Post- och telestyrelsen vid en pressträff.
Lyckligtvis kan det hända att den här siffran sjunker lite, för David som tipsade oss om sms:et som han hade fått från sin operatör gällande sin Nokia 3210 4G Edition har meddelat att han har fått ett till sms med ett glädjande besked. Det stod så här:
tillverkaren av din mobil har meddelat att en uppdatering är på väg som möjliggör 112-samtal via 4G.
Så det finns alltså en chans att mobiltelefoner som annars skulle blockerats den 2 februari nästa år kommer få en uppdatering, en firmware-uppgradering som gör att de inte kommer att blockeras. Någonting säger mig att det här inte är den sista uppföljningen som vi gör om nedsläckningen av 2G och 3G-näten. Men jag kan redan nu konstatera att det är en större soppa än vad jag hade väntat mig.
Vi går vidare och konstaterar att den här datan som hackare kom över från Svenska Kraftnät, den har nu publicerats ute på internet.
En annan sån här långdragen uppföljning som vi har haft under hösten. Svenska Kraftnät, de drabbades ju av ett intrång, och utpressargruppen Everest försökte därefter att utpressa Svenska Kraftnät och få betalt för att de inte skulle läcka den stulna datan. Det var många turer fram och tillbaka. Everest påstod sen att nej, men det här var inte värt för att utpressa för. Sen ja, började de försöka auktionera ut datan i alla fall. Sen försvann utpressningsnotisen och nu till slut så har Everest publicerat den stulna datan. Och det här var någonting som Svenska Kraftnät hade räknat med. De skrev så här i ett pressmeddelande.
Svenska Kraftnät har hela tiden utgått från att informationen som angriparna fått tillgång till kommer att spridas oavsett om den publicerats öppet eller inte.
Och det är ju klokt resonerat eftersom att det är bedragare vi har att göra med. Och deras ord är ju bara värt så mycket som bedragares ord är värda.
Ja. Vi hoppar över till andra sidan pölen och därmed USA där det nu blir klart att TikTok säljer halva amerikanska verksamheten.
Det går över till ett bolag som ägs av Oracle, Silver Lake och MGX. Det här är ju en långdragen historia där amerikanska politiker har varnat för användandet av TikTok på grund av dels risken för kinesisk påverkan kring vad användarna tar del av och dels på grund av risken att amerikaners data överförs till Kina. I veckan så blev det nu då klart att det här föreslås som en lösning och vi ska kolla på två delar av det som Associated Press har rapporterat om. De skriver så här gällande affären fritt översatt till svenska.
TikToks algoritm, den hemliga ingrediensen bakom det beroendeframkallande videoflödet, kommer att tränas om på amerikanska användardata för att säkerställa att innehållsflödet är fritt från yttre manipulation enligt promemorian. Det amerikanska bolaget kommer också att ansvara för innehållsmoderering och policyer inom landet.
Och det där är ju någonting som USA vill för att de är rädda för att annars så kan kinesiska intressen påverka vilka videoklipp som visas. Alla länder försöker ju alltid framställa sig i god dager. Alltså vi i Sverige, vi arbetar ju för att framställa Sverige i god dager. Kina arbetar för att framställa sig i god dager. Saudiarabien har nu börjat arbeta med världens största YouTuber, Mr. Beast, för att framställa Saudiarabien i god dager. Och det är ju någonting som är helt naturligt, men det som amerikanerna är oroade för, det är ju att just prioriteringsalgoritmen, vilka klipp som visas och vilka klipp som inte visas, skulle kunna användas för att påverka bilden av till exempel Kina eller påverka bilden av USA bland amerikanska medborgare. Och sen så tar de då också och börjar ansvara för innehållsmodereringen och policyer. Och det låter väl klokt ur ett amerikanskt perspektiv att det är amerikanerna som ansvarar för innehållsmodereringen. Jag börjar ju fundera, vad innebär det här för oss i Europa? Är det inte samma sak där vi skulle vilja egentligen? Men det finns ytterligare skäl att dra kopplingar till situationen i Europa för att Associated Press rapporterar också så här när det gäller var datan lagras.
Amerikaners användardata kommer att lagras lokalt i ett system som drivs av Oracle. Enligt memot kommer amerikanska användare fortsätta att få samma upplevelse som idag och annonsörer kommer att fortsätta kunna nå globala målgrupper utan att affären påverkar detta.
Det här är superintressant eftersom om vi tänker på situationen som vi har när det gäller överföring av europeers personuppgifter till USA, då vet vi ju att det spelar egentligen ingen roll var servrarna står. För du vet, internet är globalt. Man kan ansluta från ett land till ett annat. Väldigt häftigt. Så även om europeers data lagras hos amerikanska företag på servrar inom EU, så är inte uppgifterna skyddade där. Så jag undrar lite hur USA resonerar här, att datan skulle vara säker bara för att den lagras i USA. Det handlar ju om vem är det som kan ta del av datan oavsett var i världen den står. Sen vet vi ju också att sedan tidigare har TikTok lovat att europeers data ska inte lagras i Kina, men i maj i år så blev det känt att jo, så var fallet. Expressen rapporterade om det så här, de skrev:
Enligt den irländska tillsynsmyndigheten som granskat videoappen på uppdrag av EU har TikTok nu medgett att de lagrat europeisk data i Kina, något de tidigare förnekat. Därmed har de brutit mot EUs strikta dataskyddsregler.
Och de fick också en kommentar från Europachefen Christine Grahn.
Enligt Europachefen Christine Grahn har TikTok aldrig delat eller ombetts att dela europeisk användardata med kinesiska myndigheter.
Men det är ju dock någonting som ingen kan veta på grund av den underrättelselag som instiftades i Kina 2017. Den gör att kinesiska medborgare kan tvingas lämna ut information och de får inte berätta att de lämnar ut den här informationen. Vi kan ta och läsa lite ur en ny bok som heter På varje skärm, kriget om TikTok. Mycket boktips den här hösten.
Mm, verkligen.
Ja, från Forbes-journalisten Emily Baker White. Den här boken är tillgänglig på svenska. Den har översatts till svenska, så vi kan faktiskt läsa ur den svenska versionen om den här underrättelselagen och varför det är så viktigt att tänka på när det gäller just användandet av TikTok. Emily Baker White skriver så här.
I en omfattande maktutvidgning infördes en ny underrättelselag som innebar att kinesiska individer och företag, inklusive sådana som var baserade utomlands, nu var skyldig att överlämna information till underrättelsetjänster utan att något domstolsbeslut, något föreläggande eller något som helst rättsförfarande krävdes. De blev dessutom skyldiga att dölja att de överlämnat informationen.
Och om ni undrar vad som står rent konkret i den här underrättelselagen från 2017 så har Nationellt kunskapscentrum om Kina vid Utrikespolitiska institutet översatt den problematiska artikeln till svenska. Den lyder så här.
Alla organisationer och medborgare ska stödja, hjälpa och samarbeta med underrättelsetjänsten samt ska skydda underrättelsehemligheter som de har kännedom om.
Och vill ni veta mer om den här underrättelselagen och varför den är så problematisk så kan ni läsa en artikel från i höstas som Nationellt kunskapscentrum om Kina publicerade. Den heter Kinas underrättelselag, konsekvenser för individer och företag. För nu när vi ser att det här sker i Europa, förlåt, i USA, då har vi ju skäl att fundera över vad det egentligen innebär för oss europeer som har ett mycket starkare skydd för våra personuppgifter än vad amerikanerna har. Och det är också någonting som är högaktuellt att fundera på med anledning av att vi är ju inte bara oroliga för att överföra personuppgifter till Kina. Vi är också oroliga för att överföra personuppgifter till USA. Så någonting säger mig att det här kan bli starten på en väldigt intressant debatt om TikToks användande i Europa. Och vi kommer givetvis att fortsätta följa den här i Bli säker-podden.
Så är det. Men nu är det alltså dags att prata om vad är det egentligen som har hänt runt Pornhub och vilken information har läckt och om vilka personer.
Ja, och vi ska försöka göra det här så klart vi bara kan, men jag poängterar att det här alltså är inspelat den 23 december. Det här är ett pågående händelseförlopp, så titta i show notes ifall det finns någon mer information som har tillkommit efter att vi spelade in det här avsnittet. Vi kommer givetvis att i så fall också lyfta det i uppföljningen i nästa veckas avsnitt. Men jag skulle vilja att vi faktiskt börjar med att gå lite tillbaka i tiden och funderar på hur sån här sextortion, sexutpressning har sett ut genom tiderna. För vi har dragits med det under väldigt, väldigt lång tid och det har oftast varit tomma hot, alltså utpressare som påstår sig ha information om en användare och utpressar användaren därigenom, även om utpressaren i själva verket bara har skickat mejl eller spridit trojaner på vinst och förlust. Sen förändrades det här ganska mycket i samband med att kryptovalutan slog igenom, för att kryptovalutan gjorde det enkelt för bedragare att ta betalt av sina offer. Innan kryptovalutan uppfanns, då var de tvungna att ta till nödlösningar. Och ett klockrent exempel på det är polistrojanen Revetan som spreds runt 2012, alltså innan kryptovalutor slog igenom. Revetan var en trojan som infekterade Windows-datorer och bytte ut bakgrundsbilden på datorerna till ett meddelande som såg ut att komma från den nationella brottsbekämpande myndigheten. Så i Sverige var det polisen det såg ut att komma från, polisens enhet för databrott närmare bestämt, även om de här utpressarna hade klistrat in regeringskansliets logotyp också av någon anledning. Och i Danmark så var det den danska polisen och så vidare. Så det här var en nationellt anpassad trojan som bytte ut bakgrundsbilden till ett budskap som jag tror inte att någon ville få upp på sin datorskärm när de startade datorn. Det löd så här, och vi har inte rättat de grammatiska och språkmässiga felen i budskapet, utan ni får det ordagrant.
Det är inte mitt fel. Nej. Då börjar vi. Ops! Utropstecken. Detta operativsystem är blockerad på grund av brott mot svensk lag. Fastställt följande brott med denna IP-adress var besökta webbplatser som innehåller pornografi, barnpornografi, tidelag och våld mot barn. Videofiler som innehåller pornografi, våld och inslag av barnpornografi har installerats på dator. Dessutom skickades e-postmeddelanden i form av spam som innehåller terroristmotiv från din e-postadress. Datorn har blockerats för att stoppa din olagliga verksamhet.
Det här är alltså väldigt hårda anklagelser från polisens enhet för databrott. Men den som drabbades av det här kunde då enligt polisen genom citationstecken bli fri från de här anklagelserna genom att betala böterna, vilket var 100 euro. Och det skulle betalas genom förladdade betalkort, Ucash-kort, som offren kunde köpa på 7-Eleven eller Pressbyrån. Jag tror att de flesta förstår att polisen inte tar betalt i böter i form av Ucash-kort köpta på 7-Eleven eller Pressbyrån. Men det var ju det här som bedragarna var tvungna att göra för att kunna ta betalt innan kryptovalutan slog igenom. När kryptovalutorna hade slagit igenom, då fick vi en boom, en våg av såna här utpressningsmail där bedragare skickade mail till alla e-postadresser de hade kunde komma över, och de påstod att de hade filmat mottagaren när han eller hon tog på sig själv och satt och porrsurfade, och att de hade inspelningar från videokam eller från webcam som visade, och inspelning av skärm som visade det. Och då krävde de en lösensumma i bitcoin för att inte den här informationen skulle antingen publiceras publikt eller delas med den här personens kontakter. Jag får fortfarande ett sånt mejl i månaden ungefär. Och det kommer inte bara till mig. Ibland så kommer det till kundtjänstmejlen. Då inleds det med typ Dear kundtjänst. Mitt påhittade alter ego Alice har också fått den typen av mejl. Så det här, det blev verkligen en stor möjlighet för världens bedragare att tjäna pengar på. Bara ösa ut med såna här påhittade mejl och hoppas att så många som möjligt skulle betala. Det som avslöjade att det här bara var bedrägeri, det var ju faktumet att det inte fanns något bevis med i de här mejlen. Mejlen, de påstod bara att det här hade hänt och att utpressarna hade bevisen, men det var inga bevis bifogade. Och det gjorde ju att det gick att veta att ja, okej, det här är inte på riktigt. För hade det varit på riktigt, då hade ju utpressarna bifogat de här filmerna som de påstod sig ha. För att liksom visa för offren att ja, till skillnad från de här miljardtals andra mejlen som florerar, så är det här mejlet på riktigt.
Så är det. Däremot så kom det sen ibland med vilket lösenord som har använts på de här olika sajterna. Och det stämde ju ibland. Det var ju bara det att det var ju att folk tenderade att använda samma lösenord, och så hade det här lösenordet kommit från att läcka från något helt annat.
Ja. Och på det sättet så de använder ju då, bedragarna använder det lösenordet som någon typ av bevis. Men det är ju fel bevis. De har bara hittat den informationen. Om utpressningsmejlet hade varit på riktigt, då hade ju det riktiga beviset funnits med i mejlet. Men nu så har då den här Pornhub-läckan satt situationen i ny dager, för ett okänt antal Pornhub-premium-användare har drabbats av en dataläcka som skett efter att utpressningsgruppen Shiny Hunters lyckats komma över data. Shiny Hunters tror jag inte att vi har pratat om i podden tidigare, men jag har bland annat skrivit en artikel om det som de gjort på säkerhetskollen, så jag lägger en länk till det. För Shiny Hunters, de har varit aktiva länge och det var extra intressant att se det de gjorde under det här året, för de har utfört så kallade phishing-attacker, alltså voice phishing-attacker, mot en mängd företag som använde SaaS-tjänsten Salesforce. De här utpressarna lurade medarbetare att koppla på appar till sina Salesforce-instanser som gjorde att angriparna kunde komma åt den här informationen. Någonting som Salesforce gick ut och varnade för, men det var ändå väldigt många organisationer som föll offer. Google gick ut och varnade för det i juni 2025 och de uppdaterade sin artikel i augusti 2025 när de meddelade att de själva, Google själva, hade drabbats av den här attacken. Så Shiny Hunters, de har varit aktiva, de har lyckats attackera väldigt många organisationer och de arbetar med social manipulation. Nu påstår de i information de har gett till Bleeping Computer, Lawrence Abrams, journalisten på Bleeping Computer, att de har kommit över 96 gigabyte data som innehåller över 200 miljoner poster, till exempel sökhistorik, tittarhistorik och nedladdningshistorik från Pornhub Premium-användare. Och de ser också vilken e-postadress som hänger ihop med den användaren. Både Bleeping Computer och nyhetsbyrån Reuters har verifierat delar av den information som Shiny Hunters har försett dem med. Så vi vet att sökhistorik har läckt, tittarhistorik har läckt, e-postadresser har läckt, tittarhistorik och nedladdningshistorik och mejladresser har läckt. Sökhistorik är inte bekräftat att ha läckt än, men Shiny Hunters påstår det. Och Pornhub, de har meddelat att ja, de har drabbats av ett intrång. De skrev så här den 12 december, fritt översatt till svenska.
Vi har nyligen fått kännedom om att en obehörig part fick obehörig åtkomst till analysdata som lagrades hos Mixpanel, en tredjepartsleverantör av dataanalystjänster. Den obehöriga parten kunde genom denna åtkomst extrahera en begränsad uppsättning analyshändelser för vissa användare. Detta var inte ett intrång i Pornhub Premiums system, inga lösenord, inloggningsuppgifter, betalningsuppgifter eller statliga ID-handlingar komprometterades eller exponerades. Och vi har sedan dess säkrat det berörda kontot och stoppat den obehöriga åtkomsten.
Mm. Enligt information som Pornhub gett till Bleeping Computer har de inte använt Mixpanel sedan 2021. Det betyder två saker. För det första, att baserat på den information vi har så är det ett begränsat antal Pornhub Premium-användare fram till 2021 som kan vara drabbade. Vi vet inte hur många, men fram till 2021. Den andra saken, det är att Pornhub har gjort något väldigt fel här i min mening. Varför i hela friden har datan funnits kvar hos Mixpanel ifall de inte har använt tjänsten sedan 2021? Det är en väldigt bra fråga. Vi vet också att Mixpanel föll offer för en smishing-attack. Och smishing, det betyder alltså sms-phishing. Det har inte med någon typ av någon videokategori på...
Berätta mer om den videokategorin.
Ja, precis. Smishing-kategorin. De drabbades av en smishing-attack, sms-phishing-attack i november. Det har de själva gått ut med. Men de hävdar att den datan som nu har läckt inte kommer därifrån. De säger så här, Mixpanel säger så här till Reuters, citatfritt översatt till svenska.
Om dessa uppgifter är i händerna på en obehörig part tror vi inte att det är ett resultat av en säkerhetsincident hos Mixpanel.
Och det baserar de på att enligt deras egna loggar har inte den här datan hämtats sedan 2023. Men Pornhub, de säger ju att det är från Mixpanel som datan kommer, och Shiny Hunter säger till Reuters att det är från den här Mixpanel-incidenten, den här smishing-attacken, som de fick åtkomst till det. Så här står ord mot ord. Shiny Hunters säger också till Reuters att de nu utpressar Pornhub för att få betalt för att inte publicera, men däremot radera den stulna datan. Och det var det senaste vi hade fram till den 18 december. För då gick Pornhub ut med en ny uppdatering där de skrev så här, fritt översatt till svenska.
Vi är medvetna om att individerna som är ansvariga för denna incident har hotat att kontakta berörda Pornhub premiumanvändare direkt. Du kan därför komma att få ett e-postmeddelande som påstår att de har dina personliga uppgifter.
Det här innebär ju att den här dataläckan skiljer sig från traditionella dataläckor. För i traditionella dataläcksammanhang så har inte utpressarna något skäl att försöka utpressa de enskilda individerna. Individerna, deras uppgifter är inte så mycket värda att de skulle ha skäl att betala för att de inte publiceras. Men det finns ju några undantag. Till exempel, om vi backar tillbaka 10 år i tiden, minns du den här otrohetssajten Ashley Madison?
Vagt.
Ja, det var en sajt där du kunde registrera dig för att ha en affär, ha en utomäktenskaplig affär. Och det var ganska känslig data som då stals från den sajten, i och med att då var det klart och tydligt vilka är det som antingen har eller är intresserade av att ha otrohetsaffärer. Där fanns det ju skäl för utpressarna att utpressa de enskilda användarna. Och det gjordes på flera olika sätt. Bland annat så sattes det upp påstådda sökmotorer där man kunde söka efter vilka som fanns i den här dataläckan. Jag misstänker att det både fanns riktiga sådana och falska sådana. Och apropå det, när det gäller Have I Been Pwned, den tjänsten som vi har pratat om många gånger, som vi rekommenderar att alla att registrera sig så att de får notiser om deras e-postadresser dyker upp i någon lösenordsläcka eller personuppgiftsläcka, så registrerade Have I Been Pwned Ashley Madison-adresserna. Men det finns en speciell flagga i det här systemet som gör att om det är en sajt som innehåller eller som hanterar känslig information, till exempel porrsajter men också andra typer av känsliga sajter, så visas inte det i sökresultatet när någon söker efter en mailadress. Det förhindrar att någon söker efter någon annans mailadress och då får upp ifall den personen var med i Ashley Madison-läckan eller inte. Och jag misstänker att om slash möjligtvis när informationen från Pornhub-läckan publiceras så kommer Have I Been Pwned att hantera det på precis samma sätt. Ett annat exempel på en sån här situation där det har varit relevant för utpressarna att utpressa de enskilda personerna, det var det som hände 5 år senare när den finska psykoterapikedjan Vastamo drabbades av ett dataintrång och angriparna stal patientjournalerna. När angriparna inte fick betalt av Vastamo så började angriparna utpressa de enskilda individerna för att få betalt för att inte publicera deras patientjournaler. Där finns det för övrigt en nyhet från i år som vi inte har nämnt, men personen som låg bakom det intrånget och utpressningen, Alexandri Kivimäki, han dömdes till 6 års fängelse för grovt dataintrång och utpressning och häktades i februari 2023. Men i höstas så släpptes han fri, det rapporterar bland annat Yle. Och det är väl i min värld ett bevis på vad man säger, brott lönar sig alltid.
Hårt, eller, ja, mycket hårt.
Borde vara motsatsen där.
Ja,
mm. Men tillbaka till det här med sexuell utpressning. Nu finns det ju då en risk att faktiskt, och vi har ju faktiskt fått exempel på det också, att Shiny Hunters kontaktar användare och eller åtminstone någon som påstår sig vara Shiny Hunters kontaktar användare och påstår att de kan betala sig ur att finnas med i den data som senare publiceras. Det är någonting som de drabbade personerna löper risk för. Och här får jag ju bara säga, betala inte. För som vi nämnde med Svenska Kraftnät och Everest, det är kriminella vi har att göra med, det är kriminellas ord som du i så fall litar på. Och som vi såg med i fjol när Europol och svenska polisen och några andra polismyndigheter också slog ut Lockbit, den värsta utpressaraktören för sin tid. När de lyckades slå ut den verksamheten så upptäckte Europol att data som Lockbit hade sagt och tagits betalt för att radera i själva verket fanns kvar. Sen ligger det såklart i professionella utpressares intresse att hålla sitt löfte. Men det gäller ju bara fram till att de lägger ner verksamheten någon gång i framtiden. Så länge som de är aktiva så måste de ju hålla sitt löfte, för annars är det ingen som kommer betala. Men förr eller senare så försvinner de, och då får man fråga, okej, hur stort är då deras intresse av att fortsätta hemlighålla den data som de påstår sig ha raderat. Men det är inte den enda risken. Sen har vi också risken för copycats. Alltså att utpressare påstår sig ha den här datan och kontaktar offer för att få betalt, fast utpressarna i själva verket inte har det. Inte har tillgång till datan. Det här kan ju vem som helst göra nu. De kan ta listor med alla mejladresser som har läckt genom åren, skicka ut påhittade mejl och hoppas att av alla de miljontals mejl de skickar ut så träffar de några som vet att de har varit på den här premiumanvändare från, fram till 2021. Det behöver inte vara så att de som skickar ut mejlen har tillgång till de riktiga adresserna. Eftersom Pornhub är världens största porrsajt, så räcker det att de skickar ut massa mejl och hoppas att de träffar rätt ibland. Ytterligare ett skäl att inte betala. Och sen så finns det ju faktiskt en risk till som vi måste bära med oss. Och det är risken för att någon som vill smutskasta någon annan börjar påstå att den personen finns med i den här läckan och har sökt efter ditten eller datten eller tittat på ditten eller datten, fast det egentligen inte stämmer. Så under de kommande månaderna finns det goda skäl att ta alla sådana påståenden med en nypa salt. Sen finns det en sak till som jag skulle bara vilja skicka med som ett bonustips till våra politiker. Och det är i den här tiden när vi talar om krav på åldersverifiering, ibland till och med krav på legitimering, då ska vi ha den här typen av incident i åtanke. För när det kommer till världens sajter, då finns det de som, jag skulle säga som så här, det finns ett spann på hur bra världens sajter är på att hantera personuppgifter. Det finns de som är riktigt genomusla. Och sen så finns det de som bara är ganska jättedåliga. Mm. Men det är det spannet vi har att röra oss med. Så vi bör tänka på att om data samlas in så är det data som kan läcka. Innan vi gör samma misstag som vi redan har sett att skett i Storbritannien, så bör vi därför ha det här i åtanke att om vi vill att data ska samlas in, då betyder det också att vi bäddar för att fler sådana här incidenter kan inträffa där det finns en överhängande risk för att offren blir utpressade. Och det handlar inte bara om porrsajter, det handlar om andra sajter också där användare inte vill att det ska komma till känna att de är medlemmar på. Och då menar jag inte heller bara otrohetssajter, utan det kan handla om allting från religion till sexualitet till politiska åsikter. Ibland så finns det goda skäl att inte kräva legitimering, och om det ska krävas åldersverifiering, som vi gjorde ett avsnitt om, åtminstone inte stressa igenom den process som krävs för att ta fram en fungerande teknik. För då hamnar vi i fler sådana här situationer. Och då finns det ytterligare skäl att publicera ytterligare avsnitt av Bli säker-podden. Då räcker det kanske inte med de 1000 planerade avsnitten vi har av Bli säker-podden, utan vi kanske måste göra ännu fler. Och nästa år då har vi planerat att göra 365 stycken. Nej, förlåt, 365 stycken. 52 stycken åtminstone. Det hade varit lite mycket mer över till dagligt.
Ja, visst.
Så 52 stycken nya avsnitt av Bli säker-podden är det vi har laddat upp för nästa år. Det är väl om något ett gott skäl att prenumerera på den här podden. Så passa på att göra det. Hoppas att ni har tyckt att det här året har varit intressant. Tack så jättemycket till dig, Peter. Tack så mycket till SSF som har varit varit med och samproducerat de här avsnitten. Och framförallt, jättestort tack till alla lyssnare.
Ja, och till dig, Karl-Emil Nicka, tror jag vi alla säger också.
Ja, det, och vet du vad vi mer säger? Det är gott nytt år.
Gott nytt år.
Gott nytt år.